Bo Lönnqvist, jag tror nästan att vi får börja med att gå tillbaka till hösten 1952 och vinden på Brändö svenska normalmuseum. För vad hittade du där?
Jag hittade ett museum och jag hade inte kunnat föreställa mig att det skulle finnas något som hette museet i ett läroverk Brändö svenska samskola. Och så hade vi haft lektion i engelska och skolans grundare, magister Ulla Hausen, hade ännu lektioner. Men vi bråkade så med henne att hon gick gråtande till lärarrummet. Och så hade vi gymnastik med vår gymnastiklärare Lasse Andersson som var mycket hurtig och strång. Och så sa han att nu ska ni vägas och mäta så att pojkarna kommer två och två parvis upp till museet. Och när jag då kom in där så möttes jag av en sån här doft av damm och skolläkaren satt bakom ett stort skrivbord och det doftade cigarr där och så var skolsköterskan där och vi vägdes och mättes där. Men det där rummet var fullt, jag tyckte det var oändligt. Det var ett hav av ting. Det var planscher i långa rader, sen var det skåp och hyllor med burkar, spritburkar med alla möjliga kreatur. Och sedan var där var modeller av runstenar och dödskallar och jag tror att det var ett skelett kanske och mineraler och herbarier och allt vad man kan tänka sig mellan himmel och jord. Det var nog ordnat men det var alltså då museet och det fascinerade mig oerhört så att under hela skoltiden så var jag fascinerad av det där. Ja, sedan var det naturligtvis uppstoppade fåglar och djur. Och det var en lycka att när biologitimmarna förbereddes så var snälla humanistiska biologilärare Holken Nils Holmström skulle ha hjälpt mig att bära ner planscher så då ställde man sig alltid till förfogande för att få komma in i det där museet. Och sen senare när man blev mera djärv så bad man att under någon halvtimme få ordna där och Holken gav ju lov bara man var försiktig och då kunde man botanisera. Och det var etiketter på de här flaskorna och de här glasburkarna. Och det var en massa lådor och askar och det var askar också med fjärilar och insekter. Så att det var liksom en ändlös värld. Och långt senare sen så förstod jag att det var ju den sista rest av renässansens konst och wunderkammer. Alltså furstarnas kuriosa kabinett där man ville fånga hela världen i ett rum. Alltså naturalia och artificialia och exotika. Och monstra, det onormala. Och det här blev sedan en modell under 1600-talet för skolorna. För de här trivialskolorna. Det var August Hermann Francke i Halle som ansåg att demonstrationsmaterial var viktigt i skolundervisningen. Det var alltså i slutet av 1600-talet. Och det blev en industri i Tyskland att framställa sådana här material för skolorna. Det fanns också nämligen sådana här modeller av växter och man kunde plocka sönder en hel blomkrona och examinera den på det sättet. Och sen överlevde det då i våra skolor och flera museer, alltså läroverken. Också folkskolorna hade små sådana här skåp, men i läroverken hade man hela rum som kallades museum. Men grundskolan sopade bort sedan det sista. Svenska normalmuseum har ännu kvar sitt museum, för det är det största och det äldsta. Och det har, vad jag har förstått nu efter restaureringen då, kommit tillbaka på sin plats. Mm. Så att på det sättet börjar egentligen min forskning att det väcktes ett intresse för det här med vetenskap och framförallt naturvetenskap. Så att vi var ett gäng skolpojkar på 50-talet i Brändö som var ornitologer. Och de kom ut i Nordsjö där jag bodde och så botaniserade vi. Och framförallt så studerade vi fåglar och förde bok över flyttfåglarna. Mm.
Det här med att systematisera och katalogisera, det är ju någonting som kännetecknar dels då den här pedagogiska wunderkammertanken, men också sen senare när man börjar samla och ha olika samlingar, kanske mera för som skådebröd och för att kanske också skryta lite med vad man hade i sina skåp.
Ja, det blev ju furstarnas Konstens Wunderkammer, de här konstkabinetten, de innehöll ju då allt mellan himmel och jord, och också konstfärdigt gjorda ting, alltså sånt som vi idag skulle kalla för konsthantverk, alltså praktfulla pjäser. Men också i mindre skala vid de olika furstehoven i Europa så lade man upp sådana här samlingar. Men sen kommer det då till på 1600-talet när vetenskapen så att säga tar form, detta med att man ska observera tingen. Och man ska beskriva dem och man ska analysera dem och klassificera dem och berätta om dem. Det är ju den här moderna vetenskapens utveckling under 1600-talet. I akademierna som bildades så var det ju också som i denna dag ett viktigt programnummer att berätta om fynden, berätta om sin forskning. Så då börjar man ju lägga upp forskarna också sådana här studiekamrar. Francis Bacon redan i sitt arbete Novum Organum Scientiarum, jag tror det är 1620-talet, så påpekar att forskaren ska ha en studiekammare, en studio där han kan liksom observera föremål, så att seendet blev det viktigaste redskapet. Och då såg man ju ännu att Gud fanns med i det här. Som Paulus säger, Gud finns i alltid, i alla ting, och alla ting är Gud. Men sen när det här religiösa liksom då tonades ner och man blev genom mikroskopet och matematiken och filosofin mera medveten om att vetenskapen nu inte var underlydande religionen, så då blev ju de här samlingarna direkt vetenskapliga. Och under 1700-talet blir det här ju normen då, Linné till exempel. Om man klassificerar, om man beskriver, om man ger ut samlingarna. Men ännu 1600-talet senare efter lite en sån här blandning. Och det sista, det har jag inte skrivit om, men det sista där det här levde kvar var ju de ting som visades fram vid häxprocesserna som graserade bland annat i Sverige och Finland under 1670- och 1680-talet. Att man i rätten visade upp de här häxornas ting för att liksom, det var oklart att hade de kraft i sig? Kvastar, sådana smörjehorn och trollpåsar och annat. Så det finns, tror jag, i Svea hovrätten och bevarade en kapten Elin, en påskhäxa, en häxas ting. Och det var ju då det sista som den här gamla fantasivärlden levde kvar i samlingar var. Och typiskt nog så var det just den här kvinnokunskapen som ansågs som farlig och hemlig. Därför blev det ju anklagade när förnuftet tog plats i männens värld. Och jag har ju också sett då sen de här, hur de här Konstens Wunderkammer småningom miniatyriseras till sådana här dockhus. Och hur dessa dockhus då blir kvinnornas sätt att visa på det fullständiga, i detta fall hushållet. För det var det enda revir som de hade att bestämma över. Och hur där till och med i de här tidiga dockhusen, som alltså inte ännu är något för barn, finns en sån här barnbördskammare, alltså ett födelserum. Sånt fanns ju inte i de här furstarnas konst- och vunderkammer, och där fanns ju alla de här andra rummen och i de här konstskåpen. Och på det sättet har jag sett dockskåpets födelse som egentligen ett utslag av kvinnokulturen under 1600-talet senare efter. Så det är dockskåp för barn får man ju uppgifter om sedan i mitten av 1700-talet, framförallt i England. Och det sammanhänger ju igen med intresset för att barnet var en speciell varelse och skulle ha egna saker.
Mm. Men vilken funktion hade då, till skillnad från förstås de här konstkammer och wunderkammer som var en manlig sfär där man kategorisera och försökte fånga hela världen i ett litet skåp, alla underverk som finns i världen. Men sen då dockskåpen som var kvinnornas domän. Vilken funktion hade de här dockskåpen för kvinnorna? För det var ju som du sa, inte barnens domäner.
Det som är det intressanta med de bevarade dockskåpen är att de har varit någon slags substitut för förlorade barn. Det fanns till exempel en kvinna, Anna Käfverlind, som hade förlorat sina två barn när de var små, vilket ju var vanligt. Och sen har hon då sysselsatt sig med att bygga ett sådant här dockhus som hon sedan visar för publik till och med, och tryckte en broschyr. Och funktionen var, så som jag skulle tolka den, att visa den kvinnliga världen perfekt, alltså hushållet, vad alltså som skulle finnas i ett perfekt hus. Och det finns också beskrivningar, den här Anna Käfverlinds beskrivning går just rumsvis. Så att man kunde se det alltså som nog som ett sätt att markera den kvinnliga kunskapen, makten, över hushållet. Den sfären alltså. Men det har ju också gjort att man har trott att det har varit dockskåp. Att barnen skulle leka med dem. Men det hade ju inte varit. Vi har flera berättelser under 1800-talet kring dockskåp som har bevarats i familjer, att man fick titta på dem. Barnen fick titta på dem, men de fick inte leka med dem. Så att jag ser det nog inte direkt som ett... en del har sett det som ett pedagogiskt redskap, att unga flickor skulle se vad som fanns i ett hus. Men jag har nog sett det mer som en demonstration av den kvinnliga individen. Alltså förmågan att markera att man vet vad det som hört i ett hus. En kvinnans uppslagsbok, skulle jag säga, i form av en miniatyr och gestaltad i föremålen. För det är ju oerhört minutiösa. Jag har ju här som pärmbild ett av de äldsta bevarade i Germanisches Nationalmuseum i Nürnberg, som är så i detalj att här till och med sen finns det. Det är en hel serie från tidigt 1600-tal som finns bevarad. Där finns till och med källare och vind och tjänarinnan på väg med ett barn till tvättstugan. Så att de var ju också fyllda med gestalter, dockor i den tidens modedräkter. Och det fanns en furstinna Dorothea från Schwarzwald som byggde en hel stad. Lådor alltså, med olika scenerier från staden. Som visade alltså hela livet. Mm. Så att på det här sättet kan man se det. Mm. Men det är nog inte entydigt.
Nej. När jag besökte, i somras var jag i Amsterdam och besökte Rijksmuseum och var och tittade på det här fantastiska dockhuset som tillhörde Pernilla Ortmann, som var hustru till en förmögen sidenhandlare i Amsterdam på 1600-talet. Och där var ju, och det har ju blivit legendariskt kanske framförallt nu under senare år på grund av en roman av Jesse Burton, miniatyrmakaren. Och det är ju också ett oerhört påkostat, det måste ju ha kostat enorma summor att skapa eller låta skapa alla dessa hus.
Jag skulle se det nog som just en pjäs som ska fylla huset, men en kvinnlig pjäs eller av en kvinna planerad pjäs som ska fylla huset, som ett konsthantverk helt enkelt. Det är ju inte att leka med heller. Och så ser ju Jesse Burton det också i sin fantastiska, den kallas för detektivroman, men att den är ju ett drama i det ju, skulle jag säga. Hon är ju skådespelare också i litterär form då. Mm. Alltså, så att man kan också se det som ett slags markering av den kvinnliga makten, att jag vet hur ett hushåll ska se ut och jag exponerar då detta i form av denna möbel, dockhuset i palatset då. Mm. Det är därför jag har dragit paralleller till julkrubban, men också i någon mån sen till olika parkarrangemang där de här småhusen spelar en oerhört stor roll. Också som markering av det utsökta, det lilla.
Jag tänkte om vi nu går tillbaka till det här med dockhuset och sen när det så småningom blev kanske i högre grad barnens lekstuga så att säga. Men i första hand så gällde det då att barnen fick så kallade sådana små kök. Miniatyrkök i julklapp och lärde sig då hur man skulle, kanske framförallt flickorna, skulle lära sig hur man tar sig an ett kök.
Det är ju det som vi har exempel på under 1800-talet. Och då sammanhänger det nog, skulle jag säga det, med att de här könsrollerna bland flickor och pojkar profileras starkare. Och då kan man börja tala om att det är en pedagogisk sak. Men man kan ju också se det på det sättet att var det som flickorna höll till. Och det var med tjänarinnorna i köket. Så att, men då är det nog redan fråga om att man också får leka med det. Det var ju julklapp. Att de här tidigare skåpen var ju inte julklappar på det sättet. Mm. Så att då formas ju det här som sedan kring 1900, när nu 1900-talet skulle bli barnets århundrade och så blev det krigens, som Ellen Key säger. När 1900-talet då går in, så då är den här barnkulturen och leksakskulturen i full gång. Och den är ju en skapelse av 1800-talet och där är det ju den här imitationen som är den här drivkraften, att barn ska se hur det görs och göra efter. Medan barnens egen värld ju var den här äventyrsvärlden, att vad som helst kunde bli vad som helst. Den här imitationsfilosofin går ju tillbaka på John Locke. Och i århundraden har ju då de som har uppfostrat barn fört strider om huruvida man ska tukta och forma barnet för vuxenvärlden, i vilken grad och i vilken grad friheten ska få förekomma. Där har man Locke och Rousseau mot varandra.
Jag tänker också, när vi sitter här i ditt arbetsrum, så har du tavlor på väggarna som du själv har målat. Här finns ett motiv som jag känner igen från boken också. Och där finns ett lusthus eller en lekstuga på gården.
Det är Kullagård.
Kullagård, just
det. Som är, i 50 år har varit ett forskningsprojekt för mig. Vi bor där alldeles intill. Och där är en lekstuga i parken. Och den är på det sättet unik att både hon som lät bygga den och lät arkitekten Eva Kuhlefelt Ekelund i Lovisa rita den, Gerda Gran, alltså frun på Kulla, och hennes dotter Anna-Ulla har kunnat berätta för mig om den här lekstugan. Och därför har jag målat den. Och jag har också intervjun med Anna-Ulla Gran. Hon var född 1911 och fick den 1917 som gåva. Jag har också intervjun med henne där hon berättar hur man faktiskt lekte i den där stugan. Men det här var allting på riktigt. Den är inredd i holländsk stil och där är en riktig spis som man kan elda i. Och hur hon hade kaffekalas där för de här tyska soldaterna 1918 som hade kommit till gården och så vidare. Så att den hör till det fredade byggnadsbeståndet på Kulla. Det finns en annan fredad lekstuga, och det är familjen Mannerhems lekstuga på Vilnäs. Det som är det typiska är ju att det är de vuxna, alltså mödrarna, som har skapat det här huset för sina döttrar. Och döttrarna har sedan lekt i dem. Och det, jag har tolkat det som ett utslag av att man ville skydda barnet ännu så länge det gick. 1900-talets början inleds ju redan med ett sånt här hot mot barnkulturen, som man ser det. Filmen kommer och den populära kulturen och industrialiseringen av kulturen och så vidare. Vi ville skydda barnen i det längsta då. Lät mödrarna bygga och kanske fäderna också sådana lekstugor där, när det ännu fanns en sån här skyddad vrå. Men barnet gick ju inte att rädda, för det växer ju upp. Så därför har jag den där lekstugan målad här med gården i bakgrunden då, så att man kan se den här kontrasten mellan det stora huset och det lilla huset.
Hade fäderna och sönerna alls någon plats i det här med lekstugor och dockhus och lusthus?
Nu, där har ju kultursekreteraren i Grankulla i tiden, magister Clara Palmgren, gjort en fantastisk observation när hon, och det inspirerade mig också, när hon kring 1990 hade familjer i Grankulla att komma med sina dockskåp och ställa ut dem i stadshuset i Grankulla. Det var väl en julutställning, och hon hade då den här idén, och så iakttog hon hur det gick till när de sattes upp. Och det var mödrarna som ställde upp de där dockhusen och inredde dem. Och barnen sprang omkring och lekte med annat. Eller lekte med varandra. Men i ett skede så var det fäderna och sönerna som fick hjälpa till. Och det var den här elektriciteten skulle installeras eller kopplas på. Det var alltså deras revir då, vad jag har förstått. Och jag såg ju den där utställningen. En del hade ju ärvts också, och de var ju påkostade och påbyggda och utformade och så vidare. Så att sen hade hon också ett eller några dag hemma att komma dit med hur de uppfattade det. Och de kom ju med sådana trollhus och sånt här som barnen hade skapat i daghemmet, som ingenting hade att göra med den vuxna världen, men nog med fantasin. Och med lekstugorna så tror jag inte att de här äldre lekstugorna, så har jag inte dem uppgift att fäderna på något sätt, eller sönerna var då redan, alltså deras uppgift, om det då gäller högreståndskulturen här går, så det var att lära sig jaga framförallt, och också den här idrotten då, tennis, jakten framförallt har varit oerhört viktig för männen i hela den europeiska högreståndskulturen. Så att de hade nog ingenting att göra med det här, annat än att de möjligen skaffade hantverkarna sen då, som byggde upp de här stugorna och så vidare. Det är också typiskt att när Gerda Gran ska ha den här lekstugan åt sin dotter, så väljer hon en av våra första kvinnliga arkitekter, Eva Kuhlefelt Ekelund. Dels var hon familjebekant, hon var ju Lovisabo, men dels så kunde hon då gestalta det här romantiska lilla huset i holländsk stil.
Jag tänker, idag så vet jag att dockhus är en väldigt populär hobby för mogna kvinnor. Och män igen, i allt högre grad ägnar sig åt fortfarande att bygga järnvägsbanor och bilbanor och hela städer i sin källare. Så att här verkar ju också vara en uppdelning fortfarande idag.
Den kan man inte göra så mycket åt, även om många sådana här rörelser har ansett att könen är någonting som bara är bara en konstruktion, och för fram den här Judith Butlers teori om att om den iterativa performansen, alltså upprepandet av en viss könsmodell, så leder till att det blir ett kön. Men det här biologiska könet tycks nog ännu hävda sin rätt, åtminstone i den här leksaksvärlden. Och när man får se sådana här modelljärnvägar och den man som har byggt den då, så kan man se på samma sätt som beträffande dockhusen att den vuxne förflyttar sig liksom till en annan värld. Det behöver inte nödvändigtvis vara barndomens nostalgi, utan det är helt enkelt ett sätt att behärska världen när den här stora världen är ofta till sig så kaotisk och mångfacetterad och omöjlig att egentligen liksom få grepp om. Så bygger man sin egen lilla värld och behärskar den, och det stämmer, de här samlar dock hela den här, det är ju en stor industri det här med dockhus. Enbart i Borgå finns det en sån här docksmedja, och där är ett helt rum fullt med alltså nya dockhus som man kan beställa, men de är i gammal stil, jag tror de kommer från Tyskland, varifrån de kommer, med det där hela utrustningen, alltså det tekniska utrustningen, och många rum och i flera våningar, så att efter råd och lägenhet kan man där köpa sig ett hus. Och det är kvinnor samlade just som köper dem, och det hålls dockmässor och dockkläder, alltså sådana miniatyrkläder, ett stort fält också.
Är du själv en sån här samlare?
Ja, man kunde ju tänka sig när jag såg den där samlingen där på Brändöskolans vind att jag skulle ha blivit samlare. Och jag skulle säga att jag har samlat på ting nog, men de har i regel varit sådana att de har anknutit till det som jag just forskar om. Och sedan när boken har kommit ut eller när det är färdigt, så då har jag gett bort de här tingen till museer eller någon annanstans. Att jag hade i tid när jag skrev den här boken Tingrum och barn på 80-talet, så hade jag en samling gamla leksaker, men den åkte sedan till Helsingfors stadsmuseum. Så att jag skulle kanske inte direkt karakterisera mig som samlare på det sättet. Ja, men jag har faktiskt en boksamling här som innehåller över 400 arbeten från 1600- och 1700-talet som jag har kallat för ett borgarbibliotek i Helsingfors på 1700-talet. Det har gått så tillvida systematiskt tillväga att jag har tittat efter i de av Henrik Grönros publicerade fantastiska bokförteckningarna över borgarskapet, eller invånarna i Helsingfors, vad de hade. Och så har jag letat efter och fått tag i en hel del av de där böckerna, och det skulle ju vara intressant att läsa dem för att få en bild av vilken världsbild hade borgarskapet i Helsingfors på 1700-talet och 1600-talets slut. Så att jag skulle säga att mitt samlande är helt enkelt ganska mycket nog ett utslag av en nyfikenhet att veta mera. Att jag har inte den här vanliga driften att samlingen ska vara värdefull, eller att den ska, det behöver den ju inte alltid vara, det kan ju också vara en sysselsättning att bara umgås med den där samlingen. Det har jag hört av folk som har samlingar, att det är fascinerande med samlingen, att ta ut de där kaffekopparna ur hyllan och torka dammar, du måste ställa in dem igen och ordna, men man går inte vidare sen. Och sen då att samlingen ska bli fullständig, men det är man ju samtidigt rädd för vad händer sen när samlingen är fullständig? Och det är ju nog många samlare som sen övergår igen till ett annat tema. Samlar man på dockhus, så kanske det sedan blir dockor och så vidare. Mm. Eller julkrubbor eller något annat smått, eller mynt eller frimärken, eller det är ju ändlöst det här, genom att tingen ju är, och det är det jag har som ett tema i min bok, att tingen förvandlar, alltså de kan förvandla sig själva så att säga och bli någonting annat än vad de så här konkret är, och det är en ändlös process. Och man trodde när de här tidiga museerna kom till, när man började med stora privatsamlingar i slutet av 1800-talet, både i Amerika och här i Europa, så penningstarka människor lade upp stora samlingar. Det började med en sak och sen vidgades det. Det fanns en amerikan som kom till England och skapade ett medicinhistoriskt museum. som sedan slutade med att han skulle ha hela världen i sitt museum. The Museum of Man ungefär. Och till slut kunde han inte behärska det längre. Och det makabra är ju att när han dog och kremerades så försvann också den där urnan med hans aska i de där samlingarna och hittades långt senare. Och detsamma gäller den här grevinna Wilhelmina von Hallwyl, som på 1910-talet var Sveriges rikaste dam, för hon hade haft stora bruk i Norrland, att hon beslöt att frysa ner hela sitt hem. Allting skulle bokföras och hon blev till slut liksom själv den där intendenten och dirigenten där, och en massa svenska blivande museer fick sin skolning där när de katalogiserade grevinnans samling. Och till slut föll hon i trappan och slog ihjäl sig under det där arbetet. Och där hade ju då skett det att man har trott att tingen är objekt, att man bara kan ordna dem och ställa dem och samla dem. Men det är faktiskt som med sakerna, att de börjar styra oss, de blir subjekt och tar makten över människan. Och det är en poäng här i min bok. Och det insåg man inte då. Och det gäller ju också idag att människor har så svårt att skiljas från ting. När dödsbo ska redas upp eller stugor ska säljas, hus ska säljas, så är det här ju ett problem. Och då träder nog gudskelov då sådana här samlare och andra till. Mm. Så det är egentligen en farlig sak detta med samlande också.
Ett ganska omfattande kapitel i den här boken handlar om julkrubbor, och jag vet att du vistas ganska ofta, nästan årligen i Italien, så du har ju sett ett antal julkrubbor. Vad bottnar den här fascinationen i?
Det var ju från början när de började uppträda i Italien, så var det ju helt enkelt, alltså de äldsta från 1200-talet, den som finns i Santa Maria Maggiore är ju helt enkelt en demonstration av Jesu födelse, och vi har det också i mosaiker och fresker, men man har gjort det då åskådligt för publik, och där symboliserar den där krubban också, som fortfarande är utställd och i kryptan, den är av marmor och i naturlig storlek, så anknyter den också till detta att man på 600-talet från Betlehem hemförde, som man påstår, bitar av Jesu äkta krubba, och det finns där som en relik. Så att det, där kan man faktiskt tala om ett pedagogiskt syfte, det skulle fascinera. Och när man sedan då läste upp evangeliet och berättade om Jesu födelse, så fanns det konkret framställt där. Och det är det nog fortfarande fallet med de här italienska krubborna. De ställs ju ut alltid just i början av jultiden, och så tas de bort på kyndelsmässan den 2 februari. Och de här kyrkorna tävlar ju, och man har i Italien en hel arsenal av olika stilarter i olika landskap. Norditalien är för sig, men framförallt inne i Apele. Och det blev ju också på samma sätt som dockhusen blev det en hobby för de här första familjerna att ha en sån här ståtlig julkrubba, utsökt hantverk. Och det byggdes ut sen med en massa andra figurer till, att det blev liksom hela heliga landskap. Och så vandrade det norrut sedan nog med munkarna till Tyskland och Österrike, Ungern, med franciskanerna som ju alltid har varit predikanter bland folket, och man ställer upp sådana här krubbor, och så utvecklades det sen till ett lukrativt hantverk, bland annat i det där tyska Fichtelgebirge, Erzgebirge, i de områdena där man skulle leva av trähantverk. Så att det blev sedan marknadsvara och såldes, och den vägen kom den sedan till Norden. Så att jag skulle säga att det är en liten teater som är enkel att transportera och visa upp, om man kan berätta kring den. Och det är ju också ett element som man kanske kunde ha framhållit mer i den här boken, berättandets betydelse kring tingen. Det sköter ju då författarna om, både Tove Jansson och Katrin Mansfield, och sen då nu den här Jesse Burton, berättar ju kring de här dockhusen och skapar alltså en händelse. Men den händelsen finns ju färdig i julkrubban. Där är ju allting, man kan ju det där evangeliet och man vet vilka de där figurerna är. Så att där behöver man inte gå ut över det. Det undret sker redan där inför ögonen på en gång i året. Och det har ju fascinerat människorna då. Så att man plockar ju fram den där julkrubban. Och de här julkrubbarna i de här, till exempel kyrkorna i Rom som jag har fotograferat, så det är ju en stor händelse. Det är ju inte bara turister som tittar på dem, utan det är ju en ständig trafik i kyrkorna för att se julkrubban och kanske lägga en slant i en bössa, och så lyses den upp, eller man hör musik, eller till och med kan figurerna börja röra sig. Det har utvecklats till ett helt konsthantverk, det här. Och det här stora museet, Museo del Presepio, under två kyrkor där alldeles i centrum av Rom, där det finns julklubbar från alla världens hörn. Så det exponerar ju då den här lilla världen, det här undret i det lilla. Undret som är så stort att man för att kunna förstå det så måste man göra det litet. Julklubbarna har ju spritts över hela världen sedan med missionen. Den katolska missionen. Och den största har vi ju på Petersplatsen. Det är ganska intressant att se den. Den står ju där mitt på torget. Och i naturlig storlek. Och där är då granar och där hörs musik. Och den är ju där då en fond för brudpar. Men också för olika delegationer som kommer för att träffa påven. Så låter jag fotografera sig där. Och den, där är det så att olika städer i Italien ges uppdraget att utforma den. Så att på det sättet varieras det här sceneriet.
Men de här julkrubborna kan ju också skapa lite kontroverser. Jag tänker det var ju en församling som beslöt sig för att ha en minaret i sin julkrubba också.
Ja, det var prästen i en liten ort nära Genua, tror jag. Det var i Norditalien som stoppade in i den här krubban. Jo, en moské. Och då, den här högerextremistiska rörelsen Lega Nord i Norditalien ställer ju till med ett himla liv om det där. Att hur, det var ungefär att man kände då den här kristendomen genom den där moskén där i julkrubban. Och han måste sedan ta bort den. Men då var han ändå så pass humanistisk, den här prästen, och ekumenisk, att han istället slog upp evangeliet där, jag tror att det är ett parti, är det nu Johannes evangelium, där det talas om att jag var husvill och ni gav mig icke tak över huvudet, och markerade på det sättet genom ordet den här attityden till att alla ska kunna samsas oberoende av religion, och att det här kristna budskapet då ska omfatta alla, för att ursprungligen, och i de där gamla julkrubborna så är där ju också, där är ju också Morianen med då, och det, när de broderades ut sen så satte man dit till och med, alltså det finns indiska landskap och stormoguler och figurer med i det där, att man fångade hela världen och alla världens djur är där sen och uppvaktar, så att det, där tog tingen igen så att säga makten över hela scenen.